Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Hur Kina blev kapitalist av Ronald Coase och Ning Wang är en saklig ekonomisk och historisk studie av Kinas omvandling efter Mao-eran. Boken följer inte den enkla berättelsen att kommunistpartiet plötsligt valde en färdig kapitalistisk modell. Istället beskriver författarna en lång, ojämn och ofta improviserad reformprocess där lokala initiativ, nya incitament och begränsade försök gradvis förändrade ekonomin. Coase, Nobelpristagare och en central tänkare inom institutionell ekonomi bidrar med frågor om äganderätt, transaktionskostnader och företagsorganisation. Wang tillför ett nära fokus på Kinas politiska och historiska sammanhang. Syftet är främst att förklara vilka institutionella förändringar som gjorde större produktion, handel och företagande möjligt. Därför handlar boken både om jordbrukets avkollektivisering, lokalt självstyre, särskilda ekonomiska zoner och framväxten av privat företagande. Samtidigt betonar den att staten inte försvann. Den ändrade snarare sin roll och resultatet blev en marknadsekonomi med starka politiska begränsningar och kinesiska särdrag. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, reformerna växte fram genom försök, lokala initiativ och decentralisering. Bokens viktigaste förklaring är att Kinas ekonomiska förändring inte främst kom ur en enhetlig plan från Peking. När den centrala styrningen började luckras upp fick provinser, kommuner och lokala tjänstemän större utrymme att lösa konkreta problem. Det skapade en miljö där olika arrangemang kunde testas i mindre skala innan de spreds vidare. Författarna kopplar detta till Deng Xiaopings pragmatiska synsätt att politiken skulle bedömas efter faktiska resultat snarare än efter ideologisk renlärighet. Decentraliseringen ändrade också incitamenten. Lokala myndigheter fick starkare skäl att främja produktion, investeringar och handel eftersom tillväxt kunde stärka både lokala inkomster och politisk ställning. Men boken framställer inte processen som helt fri eller konfliktfri. Centralmakten behöll avgörande kontroll och kunde både uppmuntra och begränsa reformer. Just spänningen mellan lokalt experimenterande och nationell politisk kontroll är central. Den hjälper till att förklara varför reformerna kunde gå fort inom vissa områden, men stanna av inom andra. För svenska läsare, vana vid att skilja tydligt mellan statlig styrning och marknadslösningar, visar analysen att gränsen i praktiken kan vara mer rörlig. Institutioner förändras ofta genom kompromisser, stegvisa justeringar och konkurrens mellan lokala lösningar snarare än genom ett enda beslut om systemskifte. För det andra. Avkollektiviseringen gjorde jordbrukets hushåll till ekonomiska aktörer. En avgörande förändring skedde på landsbygden. Där kollektivjordbrukets svaga koppling mellan arbete och belöning ersattes av system som gav hushållen större ansvar för produktionen. När familjer kunde behålla eller sälja överskott efter att ha uppfyllt sina åtaganden gentemot staten blev det mer meningsfullt att arbeta produktivt. Investera tid och anpassa odlingen till lokala förhållanden. Coase och Wang behandlar denna avkollektivisering som ett tydligt exempel på hur äganderättsliknande rättigheter och tydligare ansvar kan förändra beteenden. Även när full privat äganderätt inte införs på västerländskt vis. Det viktiga var inte bara vem som formellt ägde marken utan vem som fattade vardagliga beslut och vem som fick del av resultatet. Reformen frigjorde arbetskraft och resurser från ett ineffektivt jordbruk vilket i sin tur bidrog till den bredare omvandlingen av landsbygdens ekonomi. Den illustrerar också bokens institutionella fokus. Ekonomiska resultat uppstår inte automatiskt när staten minskar sin direkta kontroll. De beror på om reglerna ger människor möjlighet och anledning att använda kunskap, ta initiativ och ingå utbyten. Samtidigt bör läsaren skilja mellan brukarrätt och fri marknadsägd jord. Kinas jordpolitik har fortsatt att vara politiskt reglerad. Vilket visar att reformen var en förändring av incitament och kontroll, inte en enkel övergång till obegränsat privat markägande. För det tredje. Privat företagande och särskilda ekonomiska zoner öppnade ekonomin utåt. Boken lyfter fram hur privat entreprenörskap och öppnandet mot omvärlden blev viktiga komplement till reformerna inom jordbruk och lokal förvaltning. När mindre företag fick större handlingsutrymme uppstod nya vägar för produktion, handel och sysselsättning, särskilt där den gamla planekonomin inte kunde möta vardagliga behov. Författarna ser inte entreprenörerna som enbart resultatet av en statlig huvudplan. De växte fram i utrymmen där reglerna blev mindre restriktiva, där efterfrågan fanns och där lokala aktörer kunde hitta praktiska lösningar. Särskilda ekonomiska zoner blev samtidigt avgränsade platser för att pröva exportinriktning, utländska investeringar och nya former av företagsverksamhet. Dessa zoner gjorde det möjligt att importera kapital, teknik och organisatorisk kunskap utan att hela det politiska systemet omedelbart behövde förändras. Det är en viktig mekanism i bokens förklaring av Kinas tillväxt. Integration med den globala ekonomin handlade inte bara om större export, utan också om att inhemska företag och myndigheter mötte andra produktionsmetoder och konkurrensvillkor. Analysen motverkar därför två förenklingar. Kinas utveckling kan varken förklaras enbart av billig arbetskraft eller enbart av statlig industripolitik. Den berodde på att nya marknadsmöjligheter, institutionella undantag och internationella kontakter förstärkte varandra. Samtidigt återstår frågan om hur jämlika konkurrensvillkoren var, eftersom statsägda företag ofta behöll fördelar. För det fjärde. Coases institutionsperspektiv förklarar varför regler och kostnader spelar roll. Ronald Coases särskilda bidrag märks i bokens sätt att se ekonomin som ett system av institutioner. Inte som enbart summan av priser, fabriker och investeringar. Coases tidigare arbete om transaktionskostnader frågar varför människor ibland använder marknader och avtal. Men ibland organiserar verksamhet inom företag eller under offentlig kontroll. I Kinas fall riktas uppmärksamheten mot de praktiska kostnaderna för att få information, sluta avtal, bevaka regler och skydda det man skapar. När dessa kostnader är höga kan goda idéer och arbetsinsatser gå förlorade, även om resurserna i sig finns. Reformernas betydelse låg därför i att de förändrade spelreglerna för utbyte. Bönder fick tydligare koppling mellan insats och belöning. Företagare fick mer utrymme att svara på efterfrågan. Lokala myndigheter fick skäl att underlätta produktion och investeringar. Perspektivet innebär inte att varje privat lösning alltid är effektivare än varje statlig lösning. Coases metod är jämförande. Man måste undersöka vilka institutionella arrangemang som fungerar under de faktiska villkoren. Det gör boken mindre till ett ideologiskt försvarstal och mer till en undersökning av hur ekonomisk ordning byggs. För en läsare är den intellektuella poängen att formella lagar bara är en del av bilden. Informella normer, politiska befogenheter, lokala relationer och möjligheten att verkställa avtal kan vara minst lika viktiga. Där ligger också bokens förklaring till varför modeller inte kan kopieras rakt av mellan länder. Kapitalism med kinesiska särdrag lämnar kvar statlig makt och olösta motsättningar. Titeln kan ge intrycket att boken beskriver en avslutad övergång från socialism till kapitalism. Men författarnas bild är mer komplicerad. De menar att marknadskrafterna blev allt viktigare, samtidigt som kommunistpartiet behöll politisk makt och staten fortsatte att vara betydande inom centrala delar av ekonomin. Kapitalism med kinesiska särdrag syftar just på denna blandning av marknadsutbyte, privat företagande, lokal konkurrens och statlig kontroll. Boken uppmärksammar därmed en grundläggande motsättning. Ett mer dynamiskt näringsliv behöver förutsägbara regler, skydd för avtal och utrymme för självständig initiativ. Ett auktoritärt politiskt system kan däremot begränsa informationsflöden, rättsligt oberoende och fri offentlig diskussion. Författarna ser särskilt bristen på en väl fungerande marknad för idéer som ett hinder för fortsatt utveckling. De visar också att den tidigare reformpolitiken länge bar spår av planekonomin med statligt ledda investeringar och fokus på tung industri. Senare kritik av Kinas utveckling har dessutom pekat på statsföretags tillgång till finansiering och den ojämna konkurrensen gentemot privata företag. Dessa frågor gör att boken inte bör läsas som en okritisk hyllning till den kinesiska modellen. Dess värde ligger snarare i att den förklarar hur långt institutionella reformer kan föra ett land. Men också varför fortsatt tillväxt och innovation kan kräva förändringar som är politiskt svårare än de första ekonomiska öppningarna. Sammanfattningsvis. Hur Kina blev kapitalist passar särskilt väl för läsare som vill förstå Kinas ekonomiska uppgång utan att nöja sig med slagord om vare sig kommunismens fall eller statskapitalismens triumf. Den är relevant för studenter i ekonomi, historia, statsvetenskap och internationella relationer. Men också för yrkesverksamma som behöver en historiskt förankrad bild av varför Kinas institutioner ser ut som de gör. Boken kräver intresse för resonemang om regler, incitament och ekonomisk organisering, men dess huvudfråga är konkret. Hur kan ett land skapa mer omfattande utbyte och produktion när det utgår från en starkt centraliserad planekonomi? Den praktiska lärdomen är att reformer inte bara handlar om att privatisera eller avreglera. Man måste se vilka rättigheter människor faktiskt har, vem som fattar beslut, hur avtal fungerar och vilka belöningar som styr lokala aktörer. Det är en användbar utgångspunkt även när man jämför andra ekonomier i förändring. Jämfört med breda berättelser om Kinas exportmirakel eller geopolitiska uppgångsticker boken ut genom sitt institutionella fokus. Coase och Wang granskar mekanismerna bakom förändringen från landsbygdens incitament till lokala reformförsök och internationell öppning. Samtidigt undviker de bilden av en fullbordad, renodlad kapitalism. Det gör boken särskilt värdefull som grund för vidare läsning. Eftersom den både klargör reformernas kraft och synliggör den kvarvarande statliga kontrollens betydelse och begränsningar, om du vill stödja R. Coase, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!